Gunilla Leining läser Toner i natten av Jojo Moyes i översättning av Helena Ljungmark.
It is a dragon that has devoured us all. These obscene scaly houses, this insatiable struggle and desire to possess. To possess, always in spite of everything. This need to be an owner, lest one be owned. D.H. Lawrence. Vi hörde egentligen aldrig hemma i spanska huset. Visst, rent tekniskt var det väl vi som ägde det, men ägarskap innebär någon form av kontroll och ingen som känner oss, eller huset, skulle någonsin ha påstått att vi hade någon som helst kontroll över vad som hände där. Och trots det som stod på de där pappersarken kändes det aldrig som om det verkligen tillhörde oss. Det kändes som om det var för mycket folk där redan från början. Man kunde nästan känna andra människors drömmar sväva över huset. Känna vågorna av svartsjuka eller misstänksamhet eller begär som trängt sig in i dess väggar. Husets historia var inte vår historia. Det fanns ingenting, inte ens våra drömmar, som band oss samman med det. När jag var liten trodde jag att ett hus bara var ett hus. Ett ställe där vi åt och lekte och grälade och sov. Fyra väggar innanför vilka vi var upptagna med att leva. Jag tänkte aldrig särskilt mycket på det. Långt senare upptäckte jag att ett hus kunde vara mycket mer än så. Att det kunde utgöra kulmen på någon annans begär. En spegling av hur de såg sig själva. Hur de ville se sig själva. Att det kunde få folk att uppföra sig skamligt. Jag upptäckte att ett hus, tegelstenar, murbruk, trä, kanske en liten jordplätt, kunde vara en besatthet. När jag flyttar hemifrån tänker jag nöja mig med en hyresrätt. Kapitel 1. Laura McCarthy stängde bakdörren, klev över den sovande hunden som dräglade fridfullt på gruset och gick raskt genom trädgården till grinden. Hon balanserade den dignande brickan på ena armen när hon öppnade grinden, slank snabbt igenom och fortsatte ut i skogen och ner till bäcken, som så här på sensommaren hade torkat ut igen. Det krävdes två steg för att ta sig över via plankorna som Matt hade lagt över diket året innan. Det skulle inte dröja länge förrän regnet kom och gjorde dem vanskligt hala igen. Året innan hade hon ofta halkat när hon gick över och en gång hade hela brickans innehåll hamnat i vattnet. Ett skrovmål åt någon okänd varelse. Sen var hon över på andra sidan, på väg mot gläntan. Jorden var fuktig och fastnade i skosulorna. Ute ur skuggan var kvällssolen fortfarande varm och fyllde dalen med ett milt, pollenmättat ljus. På avstånd såg hon en trast och hörde stararnas märkvärdiga, sträva chatter när de lyfte i ett moln och sen slog sig ner igen i skogsdungen. Hon justerade locket på en av grytorna och släppte ofrivilligt ut en djup tomatdoft som fick henne att raska på mot huset. Det hade inte alltid varit så nedgånget, så oförsonligt dystert. Mats far hade berättat om jaktsällskap som samlats på gräsmattorna, om sommarkvällar då musik flödade från vita partytält och elegant klädda par satt på kalkstensmurarna och drack bål och skratten dämpades av skogen. Matt mindes en tid då stallet hade varit fullt med blänkande hästar. En del höll man sig med enbart för gästernas skull. Och ett båthus nere vid sjön för de som tyckte om att ro. Förut hade han ofta berättat de här historierna för henne. Det hade varit hans sätt att likställa det med hennes barndomshem. Att låta ana att deras gemensamma framtid skulle likna det hon lämnat bakom sig. Det var kanske ett sätt att föreställa sig hur det skulle kunna bli. Hon älskade de historierna. Hon visste exakt hur huset skulle se ut om hon fick som hon ville. Det fanns inte ett fönster som hon inte hade gett nya gardiner i tanken. Eller en vägg som hon inte hade tapetserat om. Hon visste hur sjön såg ut från alla rum med utsikt österut. Hon stannade till vid sidodörren och stoppade av gammal vana ner.